Hallå, 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 hallå.
Hallå, hallå och välkomna
Hallå.
till podcast med Per. Nej, vi börjar om. Nu kommer jag av mig. Jag satt och tänkte på någon annan.
Hello out there, we're on the air. It's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Hallå, 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 hallå.
Yes, hallå och välkomna till podcasten. Avsnitt nummer 163, i vilken Jonathan Bamse Ekeliv och jag, Per Baloo Bjurman, fortsätter med vår season preview som vi började med för 2 veckor sedan. Vi tar ju division för division den här gången och nu är vi alltså framme vid Central Division. Men först måste jag höra, hur är det med dig, Onskan Bamse, Mowgli och allt vad du heter? Kärt barn har verkligen många namn. Du var lite sjuk förra veckan, men låter lite bättre nu, va?
Ja, det känns mycket bättre faktiskt. Jag har inte liksom, jag behöver inte förbruka massa papper och så här för att snitta mig och sitta och ligga och sova hela dagen, utan nej, det känns bra. Känner mig i form.
Du är på väg mot matchform igen alltså.
Ja, nu är det match, exakt. Nu känner jag mig, och det börjar närma sig säsongen. Jag känner mig väldigt bra slag, måste jag säga.
Så vi kan aktivera dig från skadelistan snart.
Ja, nu förväntar jag mig powerplay-tid och så vidare. Nu,
det är... Och din cap hit kommer att räkna, eller din lön kommer att räknas mot cap hiten igen.
Ja, exakt. Och den är saftig.
Mm. Ja. Det kan man bara tänka sig.
Ja, visst. Du kan ju inte ana hur mycket det trillar in på det här kontot. Nej, jag bara skojar. Men hur är det själv då, Bjurman? Vi visste ju att förra veckan till exempel så var du lite på US Open och du har ju varit på finalerna och skrivit en hel del och... Ja, du är igång med arbetandet igen här. Verkligen efter sommarvilan.
Ja, får man säga. Ja, det var väldigt kul att bevaka US Open. Det slutade inte riktigt som vi hade hoppat. Vi satt ju och bespetsade oss på en episk semifinal eftersom de nu var sidade på samma planhalva. Mellan ikonerna Nadal och Federer. Men Federer åkte ut redan i kvarten, så Nadal fick sköta det själv och gick och vann enkelt i finalen i söndags. Jag var där och det var jättekul. Nästan lika kul som var på hockey, men bara nästan. Ja. Men fan, vi är nära nu alltså. Det är tisdag nu. På lördag spelas första träningsmatchen mellan Kings och Canucks.
Just det.
Och redan på måndag, mindre om en vecka, så sitter jag på Garden på första matchen här för säsongen. Det är ju inte klokt.
Nej, nu kan vi snacka. Nu är det liksom inte sådär att man liksom inte kan ta på det. Utan nu känns det som att nu börjar den här veckoslutet här, så är vi ju igång liksom. Då börjar klubbarna verkligen sätta igång sina camper. Då är ingen sån här rookie camp i Trevor City eller något sånt där. Eller små lador längre. Utan nu sitter vi på Garden och nu är de igång. Nu tänder de upp liksom de stora arenorna igen. Och gör sig redo för säsong.
Träningsmatcher är inte så... jävla kul, men just första matchen man går och kommer till, det är som att komma till skolan första dagen efter sommarlovet och träffa alla och känna liksom doften av hockeyarena igen. Det är inte så dumt.
Nej, men det är lite speciellt att kliva runt i katakomberna och känna lukterna och ismaskinen står där och alla, som säger, alla kollegor är där igen på plats. Och de flesta av spelarna i alla fall.
Så att det, ja, man vet ju aldrig
vilka de
luftar så. Men ja, exakt. Och det är ju ett tag sedan man satt på Garden ändå. De åkte ut mot
just det, var 8. De tog sig vidare mot Montreal slut och sen så åkte de ut mot 8. Just det.
Ja, men det var väl i slutet av april typ. Och det är ju ett tag sedan ändå. Ett
halvår sedan nästan.
Ja. Det ska bli kul. Själv har du haft en nervös helg, eller hur? Det var ju en kraftig orkan som drog in över Florida och länge såg det ut som det var rena domedagsscenariot för Tampa. Och det pratades framförallt om att enorma översvämningar skulle kunna drabba denna i sammanhanget vänlösa stad som ju bara är omgiven av vatten och floder och bukter och allt vad det är. Så att, hade det gått riktigt illa så hade downtown Tampa blivit ordentligt översvämmat, inklusive Amalie, det hade kunnat bli problem inför säsongspremiären.
Absolut.
Men det gick bättre än man hade hoppats.
Ja, absolut.
Det är bättre än man hade befarat snarare.
Ja, nu tyckte du fel. Ja, precis. Det gick mycket bättre än man hade hoppats. Eller, nej, men nu är det ju mitt fel. Ajajaja, jag som hävdade att jag är i form här efter förra veckans debacle.
Det gick bättre än befarat.
Ja, så nöjer vi oss med att konstatera. Ja. Det är klart, man har ju sett Palmer som har stått hit och dit och det var märkliga bilder inför stormen när man var på väg, för att då sögs ju vattnet ut från bukten. Ja, det låg ju strandade liksom såna här sjöelefanter och fiskar och plaskade och visste inte hur de skulle ta vägen.
Sjöelefanter?
Ja, men
sjölejon heter
det. Sjölejon kanske, men det finns något som heter sjöelefanter. Ja, jag vet inte. Ja, precis, men det var såna här stora jättedjur liksom. Som låg kvar där och inte följde med vattnet. Men sen kom ju vattnet tillbaks. Men som tur var så...
Ja, det finns sjöelefanter. Då är det rätt. Ja, ser. Ja, just. Googlade just. Ja, precis. Ja. Mm.
Och man trodde ju som sagt att det skulle översvämma hela downtown. För det är ju så otroligt nära vattnet. Men jag är mycket, mycket nöjd. Och Tikibaren som ligger allra värst till. Alltså våran favoritplats som är nästan helig alltså. Den var ju helkörd utifrån rapporterna. Men den står ju kvar också.
Ja, det hade varit jävligt tungt om Tikibaren hade förstörts.
Exakt. För det kan även den objektiva supporten som du kan ju se fram emot ett Tampa-besök bara av den anledningen. Så att...
Ja, verkligen. Men laget hade flygit ut i förväg. De hade fixat till sina hus och så. Sina luxösa hus. Men sen drog de, innan stormen kom, drog de med ett plan till Nashville.
Precis.
Hela laget och gissar deras familjer. De lämnade inte kvar dem.
Nej, precis. Och det samma vet jag... Med Florida, där ägaren där såg till att chartra ett eget plan bort med familjerna och materialerna och arenas personal och så vidare för att inte råka ut för Irmas krafter.
Nej. Men undrar vad som hade hänt om en arena som Amalie hade blivit förstörd och inte varit redo. Hade de fått spela sina matcher i Atlanta då, i Philips Arena?
Ja, det är frågan om. Alltså, eller de hade kanske fått... Ja, alltså det, Orlando vet jag har ju en fin arena, deras basketlag. Men då ska de tajma upp schemat med det. Och det kan man ju inte lösa bara så här på en månad. Liksom, antagligen.
Nej, det hade ju...
Det hade varit katastrof. Ja, för NHL-schemamässigt. Alltså. Oj.
Ja.
Så det var tur. Men jag
läste... de som gör schemat satt förmodligen och bet sig i läppen under helgen.
Ja, men det är skönt att du klarar sig. Och jag måste fråga, för jag läste i din New York-blogg så läste jag att du själv var, det här har jag inte sagt det på förhand, men jag måste ändå fråga, nyfiket är att du själv har ju, vad jag förstår, upplevt en Florida-orkan någon gång.
Ja, det var 2005 när jag var mer renodlad nyhetskorre här. Då var det ju jävligt jobbig orkansommar. Vi hade Katrina och vi hade, vad fan heter den nu då? Ja, en till i Houston där. Och så slutligen i oktober så var det Wilma. Och då skickade nyhetscheferna ner mig på förväg till västra Florida. Jag satt i Naples. Det blåste. Det hade varit en femma, men det var nog en trea när den kom i land i Naples då. Men det var ju en förbluffande upplevelse att sitta på. Vi satt ju väldigt säkert på ett väldigt... lyxigt hotell i Naples, Ritz-Carlton Golf Resort. Men det var ändå som att om man stod mitt i rummet och hela huset skakade och rutorna skakade och man vågade så knappt fram. Ja, det var en speciell upplevelse. Det gjorde intryck, om man säger så.
Ja, jag kan tänka mig. Men du var nedskickad där för att bevaka orkanen? Alltså.
Ja, visst. Ja, jag åkte inte ner för mitt höga nöjes skull.
Nej, det förstår jag. Men det var ingen så här konsert någonting, utan det var verkligen för... Och det låter ju... Ja, det låter det är ju stökigt. Det här har vi snackat om, utrikeskorrespondenter som skickas på med sitt liv. Ska bevaka alla möjliga saker.
Ja, nu ska vi inte ta i. Men du var inte riktigt med på den tiden när jag gjorde sånt, eller hur?
Ja, då var jag en liten sparvel, ännu mindre med nu.
Då var det ju bara sånt, åka på en jävla massa grejer.
Ja, du ser.
Ja, vi... Florida var också med när Christer Fuglesang åkte upp i rymden för första gången. Det var
ju stora nyheter, ja.
Ja, det var en av de häftigaste sådana jobb jag gjorde då. Att se en rymdfärja uppskjuten från Cape Canaveral. Det är ett sånt som minne man aldrig glömmer.
Ja, det ser du. Ja.
Men nu är vi väldigt off-topic.
Ja, nu det här känns som att man skulle kunna fylla ut en hel podd med bara sånt här material. Men vi får studsa tillbaka till det lyssnarna har kommit hit för.
Ja.
NHL, Central Division helt enkelt, som det är dags för.
Precis. Den enda division numera som bara har 7 lag. Det är ju 31 lag nu med Vegas då, så att Central är lite rumphugget känns det som med sina blott 7 lag. Å andra sidan är många av dem väldigt bra. Det är en svårt konkurrensutsatt division. Och därför så känns det lite ovanligt för laget som vi börjar med. Vi går ju i bokstavsordning. Och då börjar vi med Chicago Blackhawks. Som ju i princip i ett decennium, eller 7-8 år i alla fall, var en av NHLs verkliga supermakter ju. Enda som har vunnit 3 Stanley Cup under den här cap-eran. Men jag börjar med att säga att jag tror att storhetstiden är över nu.
Ja, det är
ett frankt uttryck.
Ja, det är det ju. Det får man ändå konstatera. 9 raka år tror jag de har i slutspel. Och bara ta oss till slutspel har inte varit något större problem generellt sett. Utan det har ju handlat om att försöka vinna Stanley Cup som uttalad målsättning år efter år efter år. Men det är klart, alltså krasst sett, tittar man på truppen nu och de förändringar de har gjort här i sommar, jag får en ju inte övertygad om att den här vågen ska fortsätta rida, utan nu är det uppenbart på väg nerför.
Ja, dels börjar ju den här stommen av spelare bli lite äldre, och alla går inte framåt. Det går inte att säga att Brent Seabrook och Jonathan Toews är på väg åt rätt håll som det har känts senaste åren.
Nej, precis. Man ska väl inte döma ut dem som vissa vill göra så. Det är fortfarande toppspelare i ligan till viss del. Seabrook är väl kanske den som mest tappat lite, men det är fortfarande bra spelare. Det går inte hem något annat.
Nej, men de är väl inte på väg uppåt fortfarande.
Nej.
Men framförallt så höjer man ju på ögonbrynen inför saker som Stan Bowman, general manager, har gjort under sommaren. Det känns som han överreagerade kraftigt på fiaskot i slutspelet när de ju varit svepta av Nashville i första omgången. Det är klart att det var ett hårt slag för Chicagos självbild ruckades ju där. Och de kände som de gjorde saker något överilat.
De vann ju trots allt, ska vi komma ihåg, trots att förra året känns som litet fiasko när det tog så tvärstopp mot Nashville. Men de vann ju den västra konferensen, och de spelar ju bra hockey stora delar av säsongen. Kommer ändå upp i 109 poäng till slut.
Ja, men det är ju, jo, där var det ju snarare så att de överträffar förväntningarna lite.
Ja, det är sant, det är sant.
Men sanningen kom ikapp dem där i första omgången mot Nashville. De var ju som sagt svepta i 4 raka. Vad gjorde de? 2 eller 3 mål på hela serien.
Nollade på hemmaplan av Nashville. Och en sån som Jonathan Toews blev ju superägd, får man säga, i matchupen mot Ryan Johansson som hade lekstuga på isen. Med Forsberg och Arvidsson på varsin kant.
Ja.
Så inte bra ut.
Nej, men och vad händer då? Dels har de ju haft lite cap-problem slutligen också, så de har varit tvungna till vissa ingrepp, men samtidigt har det känts väldigt konstigt. Alltså de trailar bort Panarin då, Keynes väldigt dynamiska radarpartner, för att ta hem Brandon Saad från Columbus. De ser också till att knyta till sig Patrick Sharp, och jag vet ju fan, alltså Saad är väl en sak, han är ju bra hockeyspelare, men Sharp känns ju inte som att han är man får bilden av att de vill försöka återskapa något som var för flera år sedan.
Exakt, när Sharp och Saad var med och vann den tredje Stanley Cup-titeln 2015, men redan då såg man att Sharp hade nedgraderat i hierarkin och var nere i typ tredje kedjan liksom, och var svajig i grundserien då, och sen under Dallas-tiden har han ju dragits med stora skadeproblem, och han är ju uppe i 35-36 års ålder nu, så att det känns ju inte som en pålitlig topp 6-spelare. Det var ju som sagt inte ens sista året i Chicago heller, så att och han blir ju lite ersättare kan man säga till Panarin, eftersom att man räknar Saad som ersättare till Hossa snarare.
Ja, Hossa försvinner också då på grund av allergi.
Ja, vi har ju spekulerat lite kring detta. Det är ju mystiskt hur han försvinner, även om man inte vill visa disrespect här mot denna.
Nej, men en del av allergin känns som den är allergi mot bara 1 miljon i lön.
Ja, lite så.
Ja. Ja, samtidigt har ju andra, ännu konstigare är ju på backsidan att de till slut trädade bort Niklas Hjalmarsson när de efter den här Hossas pensionering inte egentligen behövde göra det.
Nej, de tjänar ju, alltså när man tittar på de här stora traderna var då, liksom, då kanske man tänker att det var rent lönetagsmatematiska affärer, men just den här säsongen tjänar de ju i princip ingenting på det. Det är ju spelare de har bytt ut mot ungefär med likvärdiga löner liksom.
Ja, fast det är ingen som ersätter Niklas Hjalmarsson. Han är en av Hammer är fortfarande en av ligans bästa defensiva backar.
Ja, det håller jag definitivt med om. Och med defensiv back så kan man ju definiera det dels hur säker han är utan puck, men även med puck i egen zon, alltså när det gäller att distribuera ut den ur egen zon på ett säkert sätt, hitta bra första pass och så vidare. Att, ja, att vara så lite defensiv zon som möjligt egentligen, det är ju Hjalmarsson grym på.
Ja, och den karaktär han har och den respekt han har hos motståndare och det ledarskap han kommer med, det lämnar ju ett stort hår där bak.
Precis, och han har inte visat några tecken på att några ålderstecken uttaget. Han är ju uppe över 30-årsgränsen nu. Jag tror han är 87 och sen fyller 30 år. Men han är ju fortfarande en väldigt bra skridskåkare liksom. Ja. Otroligt stabil och kommer vara det många år framöver, är min känsla.
På backsidan har också Brian Campbell försvinner då, han har gått i pension. Johnny Oduya försvunnit till Ottawa. Och när man tittar nu på backsidan så ser den ju förbryllande klen ut för att vara Chicago faktiskt. På pappret, ja, de har Duncan Keith och Seabrook. Och Duncan Keith är ju fortfarande en femstjärnig back.
Ja, det vill jag påstå.
Men sen ser det inte så jätte... Det är många som måste kliva upp där för att det ska bli bra. Kanske Gustav Forsling som började lovande förra året.
Ja.
Han kanske kan kliva in i en större roll.
Det tror jag de förväntar sig att han ska göra. Han är ju en av sex svenska backar som är med på campen nu som börjar här snart. Jag tror de har 19 backar på campen och sex är svenskar.
Erik Gustafsson, Viktor Svedberg, han...
Robin Press, Robin Norell och Carl Dahlström också.
Ha.
Så det är fullt med svenska backar som nye AHL-coachen från Mora kommer att få ta hand om. Jeremy Colleton. Mm. Så jag får inte ha svenskarna. Men jag håller med dig där, alltså, så här, en sån som Michel Kempny som jag snackade upp lite i förra säsongen som de plockade över från KHL och som hade imponerat i ett antal VM för Tjeckien och de hoppades få in en liten late bloomer där. En liten halv Panarin som man plockade över från Europa och gör succé i NHL direkt. Men ingen större succé första säsongen direkt. Och nu har man testat en ny tjeck som heter Jan Rutta, om jag ska uttala det väldigt svenskt. Och då får vi se om han kan överträffa Kempny. Men det är lite sådär, det är ju frågetecken om man säger på backsidan.
Ja, märket är nu att säga att de har sex svenska backar som slåss om plats i truppen. För annars är det ju så att Chicagos svensk profil har skurits bort helt. För de, som sagt, Hjelmberg försvinner och Oduya försvinner. De har ju också tradat bort, eller de har ju tappat Marcus Kryger också. Och Dennis Rasmussen.
Precis, exakt. Exakt, så att det är knappt någon svensk kvar som har en helt säker ordinarie plats liksom. Så som vi är vana vid, det är som du säger, det är ju 4-5 varje säsong nästan som är uppe i NHL-laget och etablerar sig i princip.
Ja. Och även om nu Kryckan kanske inte sista säsongen har varit precis lika storartad som han var för 4-5 år sedan, så tycker jag det är också ett tapp alltså, av format.
Ja, precis. Det är, speciellt sett i den här... Alltså när Chicago-stommen som är van har varit ganska intakt ändå. Så har det skalats av ganska betänkligt senaste åren. Nu har visserligen Saad och Sharp kommit tillbaka till exempel. Men ja, det är inte det här gamla klassiska Chicago som är vana vid. Det har delvis på grund av lönetaket att göra naturligtvis. Men ja, just Hjalmarsson-fallet och även Kryger till viss del. Men framförallt Hjalmarsson då tycker jag känns ju direkt onödig.
Ja.
Så att,
ja, och vi minns ju från när det var draften där i Chicago i somras, då lämnade ju coach Quenneville något möte de hade inför öppen ridå, lämnade han ju bordet i vredesmod och åkte hem.
Ja.
Och han som ju tampas som titeln NHLs bästa coach var ju uppenbart inte nöjd med vad de gjorde. De dessutom sparkade flera av hans medarbetare också.
Precis, Mike Kitchens, hans högra hand har ju fått stryka på foten här efter Nashville-uttåget.
Ja.
Och in hans ersättare måste vi ändå nämna är ju Ulf Samuelsson. Han blir ny backcoach.
Ja.
Spelat med Quinn Willie Hartford den gång i tiden dessutom.
Ja, just det. Ja, men jag tror att det blir inget bottenlag av Chicago. De kommer vara med och slåss om en slutspelsplats, men de kommer inte vara topplag där. Det är svårt att tro i den hårda konkurrensen när de har ställt till det så här för sig själva.
Ja, det är min bedömning också. Det är ganska mycket som ska till här för att Chicago ska liksom kunna upprepa sin grundseriesuccé från i fjol, åtminstone. Ja. Alltså, och med tanke på, som säger, konkurrensen i divisionen också. Det finns några grejer som jag tycker ändå är lite spännande att följa. Så här, alltså, ja, alltså, jag, för att försöka se lite positivt, för jag försöker liksom, ska jag säga, motivera de här traderna som de ändå gör. Varför gör de dem? Liksom? Det är ju uppenbart så att det är en kvalitetsförsämring. Och dessutom ingen lönetaksmässig jättevinst att trada Hjalmarsson och Panarin. Men jag har försökt se lite, är det någon slags rebuild on the fly här? Att få in en Connor Murphy som är liksom ungefär samma spelartyp, men klart sämre naturligtvis då än Hjalmarsson. Men han är 6 år yngre, eller till och med 7 år yngre. Och hans term är väldigt lång. Han har lite mindre lön, men han har kontrakt fram till 2022 och sånt där. Medan Brandon Saad är ju en bra spelare också, inte samma offensiva spets som Panarin, men har också kontrakt väldigt lång tid framöver och är yngre än vad Panarin är. Medan både Panarins och Hjalmarssons kontrakt går ut 2019, bara 2 år kvar alltså. Och tradar man dem nu så får man ut bättre värde än nästa år när de blir rentals i så fall. Och på så vis så kanske, ja, så föryngrar man truppen lite grann och man riskerar ju alltså att tappa både Hjalmarsson och Panarin med tanke på lönetaket så här, om de ska ha högre löner nästa sommar.
Ja, ja.
Det kanske är det som ligger bakom det här, känner jag.
Ja, men de blir ett sämre lag i år.
Ja, precis. Mm. Så att så är det.
Tror jag. Ja. Ett lag som inte gärna kan bli sämre än i fjol är ju Colorado Avalanche. För deras säsong i fjol var ju så eländigt som det kan bli.
Ja, det var det sämsta man har sett under löntagsserien. 48 poäng.
Ja. Ja, totalt fiasko.
Ja.
Och ja, nu är det ju så att de har ju inte gjort så jättemycket under sommaren för att förbättra det.
Nej.
Men det är bara så att det här laget kan inte bli lika dåliga igen. Det är bara det. Men de kommer att komma sist i Central i alla fall.
Ja, det får man verkligen slå fast. Alltså, jag har ju varit på den Joe Sakic några gånger.
Och alltså, du har pratat med, du har ringt honom och tjatat på
honom. Ja, precis. Exakt. Nej, men jag har i alla fall, i den här podden har jag uttryckt min kritik. Jag tror inte Joe Sakic har tagit till sig den sådär med väldigt hårt och personligt. Men jag är förundrad lite grann över att han alltså sitter kvar på sin post. Han är ju helig där, naturligtvis, med tanke på att han är en superlegendar i Denver liksom.
Ja.
Så det är svårt att rucka på. Det är lite han som bestämmer när han ska kliva av själv. Men jag tycker han brinner ju inte för det riktigt. Alltså. Han är ju så otroligt passiv som general manager. Det absolut mest signifikativa för just det beskrivningen som passiv, det är ju det här med Duchene.
Ja.
Matt Duchene som har varit trade-rykten på nu många år. Åtminstone 2-3. Även Landeskog och så vidare. Men det händer ingenting.
Nej, trots att Duchene själv verkar inne på det nu och vill bli tradad i princip.
Ja, det känns ju nästan ohållbart för en toppspelarlaget som har fått så otroligt tydliga signaler från media utifrån vad Sakic säger, att han är tradebar.
Ja, det är klart. Det blir ju liksom ingen stadga i tillvaron överhuvudtaget. Och då är det svårt att prestera.
Exakt. Jag tycker att Sakic, antingen så tradar honom nu för att, visst, han har ju sett till att sänka liksom Duchenes värde nu i och med att han har haft ut honom på marknaden så länge och att Duchene på grund av det har tappat i kvalitet och hade sin klart poängmässigt sämsta säsong på länge nu under den här katastrofsäsongen. Men också ändå, om man väntar ett år till, ja, då är det bara ett år kvar tills Duchene är UFA och då blir hans värde inte heller stort liksom. Så att jag tycker att antingen trada nu eller slå fast att han ska inte tradas. Det här liksom mjäkiga liksom att han är på marknaden men vi kommer inte släppa han för vad som helst. Det skickar inte bra signaler åt något håll, tycker jag. Så att det måste vara mer bestämt liksom, peka med hela handen.
Ja, och som sagt, i övrigt har det inte hänt så mycket under sommaren heller. De knöt till sig Colin Wilson från Nashville och det är väl en helt okej förstärkning på djupet, men det förändrar inte slagkraften så särskilt mycket, känns det som.
Nej, precis. Det är möjligt att de kan få lite skaka liv i Colin Wilson och få honom att göra en 20 mål och sånt där, men det är inget som ändrar förutsättningarna jättenämnvärt. Och Nalj Jakubov är ju en chansning som kanske är värd att göra för ett lag som Colorado.
Ja, men det inte för dyrt, men det verkar inte som att det blir något av honom.
Nej, precis. Det känns som att han har fått så många chanser nu och inte kommer någon vart. Det blir nästan snarare en negativ spiral i hans utveckling.
En draft bust. Kanske den största under hela cap-eran.
Ja, det måste man säga, verkligen. Som går alltså som first overall. Men och där, visst, de har lite spännande talanger på gång, vill man ändå säga. Som Mikko Rantanen fick ju ta stort ansvar förra året och gjorde det rätt så bra. Och en sån som Sven Andregetto som de fick till sig väldigt billigt mot den ytterst begränsade norska spelaren Andreas Martinsen. Jag får förlåta våra norska lyssnare här. Men det är ju ingen stor spelare. Men man fick Sven Andregetto från honom, en ganska ung spännande schweizare som ändå gjorde 16 poäng på 19 matcher. Och har ju lite uppsida. Och så har man lite hyfsade draftval som Tyson Jost senaste åren och J.T. Comfer som är på väg upp. Och man fick Andrei Mironov som var rysk VM-back som man plockar över nu. Det finns några spännande namn sådär och som kan utvecklas. Men det är väldigt tunt och i den här central-divisionen så är det hopplöst.
Och Jonathan Bernier blir ett bra komplement till Valamov.
Ja, exakt. Jo, precis. Och Valamov var ju mycket skadad förra året sådär, så att han kan nog studsa tillbaka lite grann. För det var ju historiskt dåligt målvaktsspel de hade i fjol också.
Ja, det kan inte bli lika dåligt igen. Det måste ju vara så att några av dem som hade riktigt tuffa säsonger, till exempel Carl Söderberg och några till.
Hela topplinan där med, jag menar, Barry, han hade en dålig säsong. Eric Johnson var skadad. Nathan MacKinnon visar ju gång på gång i landslag och i Team North America vilken otroligt bra spelare det egentligen är. Och Matthew Shane är ju mycket bättre så länge han har stadga i vardagen, så att säga. Och Landeskog har ju mer i sig också naturligtvis, så att...
Ja, då kan man väl höja sig lite, men det kommer inte räcka särskilt långt ändå.
Nej, precis.
Nej. Nej, avgå alla.
Ja, avgå är ju osäkert, tycker jag. Nej, men alltså, men jag bara kolla så här till exempel, när Toronto insåg att vi måste rebuilda lite och göra om lite och bygga om lite grann, så samlar de på, åtminstone samlar på sig draftval så att de får mycket, har mycket framtidsmöjligheter liksom. De hade 11 draftval eller 12 till och med 2016, tror jag. Medan Colorado har ju inte draft, under Josakiks era har de aldrig draftat, gjort mer än sina ordinarie 7 val. Och i framtiden och i somras var det ingen skillnad på det, och framöver har man inte mer än 7 draftval i drafterna heller. Så att någon rebuild är det ju inte tal om liksom.
Nej. Utan,
det är det här bygget som spelar.
De som vill vara väldigt optimistiska pekar väl också på att coachen Bednar, till skillnad från i fjol då när han fick komma in på väldigt kort varsel eftersom vår vän Roa hoppade av väldigt sent. Han har nu fått en hel sommar, en hel försäsong på sig att förbereda det här mer grundligt, och att det kan ju vara positivt men lika stor risk är det att det visar sig att han inte är bättre än vad han var i fjol och får sparken fort.
Nej, precis, exakt. Alltså, på det viset var det bra att säkert ha varit lite passiv och visat förtroende åtminstone för Bednar och inte ge han all skuld, utan ge han en chans, som du säger nu, från start med försäsong och så vidare, istället för att bara slängas in i det. Så att det är möjligt att han kan få ut lite mer av laget nu, med bättre förutsättningar.
Ja. Sen har vi Dallas Stars då. Hoppet i Texas, som jag tippade i final redan i fjol, men det brakade ihop lite grann förra säsongen. Främst på grund av otroligt mycket skador. Och problem före säsongen med folk som försvann och inte ville vara kvar i Texas. Men nu känns det som de kan inte ha samma otur igen, och de har gjort väldigt bra saker i sommar. Jag tror att Dallas Stars är en contender igen.
Ja, jag håller med dig. Jag har väldigt höga förväntningar på det här laget alltså. De har gjort en väldigt bra sommar. Och nu har fått tillbaka spelare från skador också. När man bara tittar på truppen rent krasst på pappret, så tycker jag att det... Ja, för mig skulle jag nästan vilja lyfta fram dem som en Stanley Cup-vinnarkandidat. Så pass bra tycker jag att det här laget är.
Och finalist i alla fall.
Ja, alltså jag ser det här laget som absolut en tänkbar vinnare av hela den mästerkonferensen och gå till final alltså.
Ja, men tänk bara. Ja. Vi kan ju börja med längst bak, för där är den viktigaste förändringen kanske har skett då. De äntligen har fått in en riktig målvakt i Ben Bishop, som du har bra koll på. Och istället då för Antti Niemi, som har alternerat med Kyle Lehtonen och varit ett väldigt ledsamt kapitel i Stars sentida historia. Men Big Ben... är ju fortfarande en klassmålvakt så länge han håller sig hel.
Precis, han har ju ljumskar och så vidare, så knän och sånt där som inte alltid håller för en hel säsong. Men han är ju lite sprattig.
Ibland när man tänker på Bishop så ser man framför sig hur han gör något alldeles övergillat med benen och så blir han liggande och skriker på isen.
Ja, jo, men
direkt, exakt. Man ser direkt att det är ljumsken som har gått sönder igen.
Exakt, och han är nästan lite för långa ben för sitt eget bästa. Han kan inte hålla koll på dem liksom, alla lägen när han viker sig runt i mål i kassen där. Men det är klart, det är ju en klar uppgradering. Alltså Bishop har ju ändå varit Vezina nominerad här om året bara. Och var ju en stor del, vill jag påstå, i Tampas lyft från ett bottenlag som 2013 var i absoluta träsket och kunde drafta till sig Jonathan Drouin. Så illa var det ju att de låg i den lotterilag helt enkelt. Och sen så med stabilt målvaktsspelare plötsligt så lyfte de. Det var mycket annat som stämde också, men framförallt att de fick en trygg utpost längst bak. Och lite samma med Dallas nu. Att få in Bishop där, tror jag, det är ju ingen snack om att det är en uppgradering. Utan tecken.
Men absolut.
Flyttar man fram och kollar på de övriga lagdelarna så har de ju gjort saker där också.
Verkligen. Jag sa bara att vi skulle börja där.
Ja. Ja.
Vi fortsätter med backarna. Det har inte hänt. Det största som har hänt där är ju att Mark...
Med tott.
Säger man så?
Nej, oklart. Men ni vet vem vi syftar på.
Med tott. Ja. Åtta var backen. Och Erik Karlssons radarpartner har efter visst snurr hamnat i Dallas. Och det är en bra back. Men framförallt är det som man känner att det är så många unga som är på väg och tar ett väldigt avgörande steg framåt där. Vi har Klingberg som fick en liten sophomore slump efter sitt stora genombrott. Men som han själv sa, det berodde på mycket på att motståndarna hade scoutat honom så bra. Så första halvan av förra säsongen var lite jobbig. Men det finns ju enorm potential där.
Ja, absolut.
Nesa Lindell och Julius Honka och sådana.
Ja.
Det känns som en väldigt, inte etablerad än, men väldigt intressant backuppsättning.
Absolut, det tycker jag. Esa Lindell och Klingberg var ju ett välfungerande backpar i slutet av säsongen. Båda avslutade starkt och Klingberg har sagt att han är spänd på att få linjen naturligtvis med Meto, eftersom att han naturligtvis är lite liknande spel, så typ som Erik Karlsson som fungerar bra med Meto. Men samtidigt så sa han att han hade inget mot att fortsätta med Lindell heller. Det funkar ju. Och vår poddvän som alltid lyssnar, Jarko, finländare i sammanhanget, som har varit med en gång i tiden också och snackat lite. Han brukar ju peka ut en finländare per säsong. Och han har varit väldigt, han har ju prickat rätt oftast. Och i år, den här säsongen så är det just Julius Honka som han håller ett extra öga på. Som han tycker har alldeles för bra spelsinne för att misslyckas i NHL liksom.
Ja, det tror jag också. Jag har varit förtjust i honom ända sedan jag hörde hans namn första gången.
Ja, precis.
Bara för att han har så coolt namn.
Han har ju ett 5+ namn, det har ju podden varit inne på många gånger. Alltså. Ja. Han har ju varit omnämnd länge just på grund av det.
Ja.
Men nu känns det som att han pockar på mer speltid och kanske till och med, ja, kanske för att sno lite powerplay-tid av Klingberg också.
Ja.
Hoppas.
Kanske. Ja, men framåt har det hänt kanske också väldigt intressanta saker, om du är klar med backarna.
Ja.
Framförallt har de varit ju då Dallas som Indien vann dragkampen med Montreal, framförallt då om Radulov som kom tillbaka och gjorde, får man säga, succé med Montreal efter sina år i Ryssland. Och det visade sig väl att han har mognat både som spelare men kanske framförallt som person utanför isen. Och var en kraft i Montreal. Nu kommer han med all säkerhet då att få spela med Jamie Benn och Tyler Seguin. Och då snackar vi om en av, i alla fall på pappret, NHLs och världens bästa kedjor.
Ja, det är inget snack om sakerna. Så jag tycker framåt ser Dallas hyperpotent ut. Alltså den första kedjan får jag nog att gå igång totalt. Och vilja kolla på varenda match nästan som Dallas spelar. Och ett powerplay med Klingberg dessutom. Och utöver, grejen är att jag tycker att alla fyra kedjor ser intressanta ut, för att ska man hitta något positivt med alla skador förra året så var att vissa spelare fick ta lite större roller än väntat kanske. Och gjorde det bra till viss del. Jag tänker på
Rosell.
Ja, precis. Men han har varit med ett tag, men han gjorde det bra, absolut. Och jag tänker på sån här som
Brett Ritchie.
Brett Ritchie heter han.
Ja.
Och Radek Faxa som är en personlig favorit. Och några till där.
Ja, de har ett djup här som är väldigt imponerande.
Exakt, precis. Och så har de dessutom plockat in Martin Hans, alltså deras centersida, ja, ser ju väldigt, väldigt stark ut. Vi har ju pratat många gånger om hur viktigt det är att vara starka just i mitten, lite ryggrad i laget. Och där är ju liksom Seguin, Spetsa, Hansal, Faxa, Shore. Så att,
Mattias Janmark som kommer tillbaka efter att missa hela förra säsongen med en obehaglig höftskada.
Precis.
Eller var det knä?
Ja, var det knä eller?
Ja, men han var ju väldigt viktig den här säsongen dessförinnan. När de gick så bra, framförallt brukade Klingberg prata väldigt varmt om Jan Marks kvaliteter och hur han dels gav djup och avlastade åt de längst fram, men är ju en väldigt underskattad spelare, tycker jag.
Ja, och anpassade sig bra, så det var positiva indikationer man verkligen såg från hans första säsong där i Dallas. Inga problem att ta en tröja där när han väl fick chansen. Men sen måste man ju naturligtvis komma in på vem det är som står i båset.
Ja, jag skulle just säga det, att om jag har något frågetecken för Dallas, så är det ju det faktum att de bestämde sig för att återanställa Ken Hitchcock, som kändes som att han skulle gå i pension med sitt sista år i St. Louis där, och sen var sparkad mitt under säsongen. Och kändes som, ja, men nu får han njuta av barnbarn och sånt. Men nej, han ska tillbaka till laget där han vann Stanley Cup 1999. Det är snart 20 år
sedan. Ja, det är länge sedan. Det var en annan hockey då.
Ja, och han är ju en väldigt bra coach. Det ska ingen ta ifrån honom. Allra minst vi. men de sista åren i St. Louis, när St. Louis var on the brink och verkligen bli en finalist, en Stanley Cup contender, så kändes det som att hans lite gammaldags idéer hämmade dem. Och det känns inte som att hans ideologi står i väldigt samklang med vad Dallas har varit de senaste åren.
Nej, precis. Alltså jag var spontant rätt negativt i den här anställningen, måste jag säga. Och i vår sommarpodd där i augusti så sa jag, jämförde lite överdrivet om som att det skulle vara som att Lars Lagerbäck tog över Brasilien i fotboll ungefär.
Men, ja,
det var hårt, men riktigt så är det inte. Och jag har pendlat till lite mer positivt inställt trots allt nu, för att för man måste ju ändå ge Hitchcock att han generellt sett under sin karriär har ett väldigt gott renommé om sig att sätta struktur i ett försvarsspel. Visst, det är en annan hockey nu, men ändå har det fungerade ju bra i St. Louis totalt sett. Under hans sexåriga perioder så tror jag att de hade bäst boxplay till exempel i hela NHL totalt sett. Även om det var en svag start när han till slut fick sparken så i St. Louis, så känns det som att det kan fungera här i Dallas för honom. Om jag ska bara vara så konkret, så var det så att han i sista säsongen gick han ju över av någon konstig anledning till ett manförsvar istället för hans gamla klassiska zonförsvar. Och då skete sig direkt. Och sen så Mike Joes första liksom förändring i spelet, det var ju att gå tillbaka till zonförsvar, och då gick St. Louis till slutspel. Så jag tror inte att han kommer testa den varianten med Klingberg och gänget i Dallas. Däremot så kommer han sätta upp väldigt tydliga riktlinjer för hur spelet ska se ut. Och där har ju Klingberg uttryckt faktiskt väldigt positiva tongångar kring att det är precis det de behövde. Lindruff erbjöd inte riktigt det så förra året, utan det var lite mer offensiv hockey då. Nu kommer det bli mer utpräglat, krävas mer disciplin och vara mycket mer linjerat liksom vad de ska göra.
Ja, det gick ju faktiskt bättre än vad vi trodde när Anaheim inför förra säsongen plockade hem sin gamla Randy Carlyle. Vi trodde inte på det heller, men det gick ju jättebra.
Ja, precis. Och ska man säga så här också, att till exempel Pittsburgh vann ju Stanley Cup nu med ett ganska defensivt spelsystem. De hade enorm firepower offensivt med både Malkin och Crosby, den lyxen i varsin sida liksom, och bredd totalt sett på forwardsidan och en ganska svag backsida på pappret. Men lyckades ju väldigt bra i alla serier med att generellt sett faktiskt spela rätt defensivt i 3 av 4 serier skulle jag vilja säga. Och backa hem och kontra liksom. Och ha väldigt, väldigt, väldigt tydliga riktlinjer i försvarsspelet. Och det kanske kan bli något liknande med Dallas här nu, som har ett på pappret mediokert försvarsspel men otrolig firepower offensivt. Och det kanske klarar sig, om man har sån kreativitet framåt, så kanske de kommer göra mål trots att man har ett defensivt spelsystem.
Ja, vi sätter en guldstjärna i kanten för Dallas Stars. I mycket intressant säsong.
Ja, jag måste säga att det är min favorit i den här divisionen som vi pratar om idag i alla fall. Det skulle jag säga.
Hopp. Ja, ja. Och jag har nog satt dem etta också i Central.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Minnesota vill också vara med och diskutera om den positionen. De gjorde ju en fantastisk grundserie förra året, men det skedde sig i slutspelet igen, och Minnesota börjar riskera att hamna i det här Washington och förut San Jose-facket som ett fantastiskt bra grundserielag som sen inte levererar i slutspelet och till en passionerad fanskaras stora frustration.
Ja, precis. Och det understryks ju extra tydligt den stämpeln när Bruce Boudreau står i båset. Ja. Som har samma stämpel på sig.
Ja, att han hamnar i de situationerna hela tiden. Att han inte kan komma till ett lag som vet hur man vinner när det väl gäller.
Nej, precis. För det var ingen rolig sorti förra säsongen när de tog tvärstopp mot St. Louis. Efter en otroligt vass start för Boudreau och Wild på grundserien. Alltså, de ledde ju NHL bara efter drygt halva säsongen, tror jag. Och allt stämde. Ja. Och man kände ju att Minnesota var en verklig contender. Men när det väl blev vår så knöt det sig på alla håll och punkter. Inte ens Dubnyk var bra i kassen längre.
Nej, men det slutade med att hela säsongen tror jag var den bästa i organisationens historia vad gäller poäng och, ja. och så.
Ja. Nej, så det är klart. Och tittar man på truppen nu så ser det ju bra ut, tycker jag, generellt sett. Alltså, Minnesota är starka liksom över alla tre lagdelar, tycker jag.
Ja, men de har ju tappat lite också på grund av cap och expansion draft. Så det är några namn som känns lite tråkiga att tappa. Framförallt Scandella som back.
Ja, han är... Jo, men det är klart, det är en bra back. Och deras djup på backsidan var ju en stor framgångsfaktor. Mm. Och det är en bra back. Sen, och alltså, Pominville... Visst, de fick Ennis och Foligno utbyte som kan vara, som om de studsar tillbaks kan bli bra middle six-spelare för Wild. Men Pominville gjorde, han hade en fin säsong förra året ändå. Bidrog med mycket mål och sådär. Så att det är ju inte en spelare för framtiden, men på kort sikt så är det ett tapp. Och de tappade ju faktiskt Erik Haula och en stor talang i Alex Tack till Vegas också då, i expansion-draften.
Ja. Men å andra sidan så har de ju några som kommer underifrån, och då tänker jag framförallt på Joel Eriksson Ek som ju var väldigt bra de matcher han fick ju några chanser förra året i början och i slutet.
Ja.
Nu kommer han med från början och kommer att vara, ja, han är ju faktiskt Calder Trophy-kandidat som någon pekade på någonstans, det är han ju.
Ja, precis, jag är lite spänd på att se vilken roll han kommer få, Joel Eriksson Ek, för att han kanske, grejen är med han att jag tycker han har väldigt fin offensiva kvaliteter, så alltså, hans skott, hans release är ju nästan såhär Filip Forsberg-klass. Alltså ovanligt bra för att vara en svensk spelare. Alltså det är lite såhär nordamerikanskt snitt på hans bössa, tycker jag. På att skicka upp missiler i nättaket liksom. Men samtidigt så är han ju väldigt bra tvåvägsspelare och kan på ett väldigt gott sätt hantera en tredje centerroll eller fjärde centerroll. Lite den som han fick nu när han kom in. Och jag är lite rädd att han ska hamna lite i det facket här från start. Jag tycker att Joel Eriksson Ek är ju snarare en topp 6-spelare liksom.
Ja.
Men det är ju konkurrens i truppen också, så att det är man får ju börja där liksom. Men det är där han ska hamna till slut, hoppas jag.
Ja. Ja, nej, men du i övrigt så det känns ju som de kommer, om alla fortsätter hålla samma klass som Granlund som hade väl stora genombrott i fjol.
Ja.
Och Mikko Koivu var ett bra Niederreiter, Coil.
Ja, alltså
det känns som de kommer att vara ett väldigt bra grundserielag igen, men som kommer tillbaka till det här med Boudreau och så, de måste leverera i slutspelet, och jag törs inte påstå att de kommer att göra det.
Nej, för det man kan ju inte peka på massa grejer i truppen som sagt då, som har hänt, som tyder på att oj, vilken skillnad liksom.
Nej, om något så är det lite sämre i så fall.
Ja, faktiskt, kanske. Det beror på lite också hur de unga spelarna som kommer in här, de har faktiskt en fin prospect pool, vad de kan uträtta. Och så är det ju fortfarande, jag kommer ihåg i förra årets preview-podd, och säkert året innan det också, så har jag efterlyst att den här generationen med just Granlund och Niederreiter och Coyle och Zucker och så vidare, Damba, att de ska steppa upp och liksom inte fastna lite grann som jag tyckte att de hamnade i den här Detroit-fåran, där deras nya stomme tacklade av lite grann, lite som Tataro-gänget. Men helt plötsligt så fick ju verkligen Boudreau för det. Alla rubriker fick ju i princip Granlund då, i och med att han gjorde 69 poäng, bäst i laget, var grym. Men då ska jag har faktiskt skrivit upp här vilken enorm produktionsskillnad det var för alla de här killarna, att de verkligen steppade upp som jag efterlyste då förra året. Alltså Granlund gick från 44 till 69 poäng, Niederreiter från 43 till 57 poäng, Cole från 42 till 56 poäng, Zucker från 23 till 47 poäng. Det är liksom 20 poängs lyft för hela gänget, minst. Så att där ska väl Boudreau ha cred naturligtvis också.
Men istället gick Zach Parise tillbaks lite, eller hur?
Ja, det gjorde han. Det är ju ett orosmoln lite grann för Wild. För trots allt så är det så att 20% av den här klubbens lönekaka äts upp av Zach Parise och Ryan Suter, deras enorma kontrakt som de skrev för några år sedan. Och Suter var väl helt okej förra året, även om man märker på honom att han börjar tackla av lite grann. Fortfarande en toppback i ligan dock. Men Zach Parise, 8 i den interna poängligan, hade alla de här killarna framför sig som jag nämnt. Inte alls den där elitmålskytten som man trodde, som man värvar honom som. En franchise forward liksom. Där är det ju väldigt oroväckande att han har gått så oerhört tungt bakåt. Det är nästan lite så här Le Cavalier Heatley-vibbar liksom. Ja. På hans utvecklingskurva nu. Så att han måste plana ut och börja eller till och med studsa tillbaka naturligtvis då, för att det är väldigt oroväckande, speciellt med tanke på hur hög lönen har.
Ja. Högstahl. Gick det väl ändå hyggligt för?
Ja, det var ju en chansning som verkligen gick hem. Men lite grann den gamla Eriksdal som ändå uppe på en 65 poäng och avlastade ju Mikko Koivu som på centersidan verkligen.
Det är ju ett bra lag alltså. Det är ingen snack om det.
Och en tvåfaldig 40-årig Stanley Cup-mästare har vi fått in också i Matt Cullen. Lite oväntat att han valde att skriva på där när han ändå kunde ha avslutat karriären på bästa sätt.
Just det. Så vill, just han, det. Ja,
vill han ändå flytta hem till Minnesota.
Tycker man det är så kul att spela hockey så gör man.
Ja, och han har ju varit jättebra för Pittsburgh i den rollen han haft. Så att, det är väl motsvarande han kommer få i Wild.
Du, nu måste jag fråga en sak. Jag måste gå och fylla på kaffe i min Muscle Shoals-kopp. Jag sitter här. Så kan du prata lite mer om Minnesota innan vi kommer in på nästa lag? Så går jag, det går, en och en halv minut går det.
Ja.
Ögonblick. Ja. Prata på.
Då pratar jag på. Ja, vad ska jag ta upp då? Nej, men jag kan väl ta upp lite något som vi inte pratat kanske så mycket om i podden. När den traden hände här i slutet av juni, när just det här med Scandella och Pommermill. Och utbyte fick de alltså då Tyler Ennis och Marcus Foligno. Och jag gillar de här spelarna hyfsat ändå, även om de har inte blivit vad man trodde när de kom fram i ligan. Alltså Marcus Foligno, han är ju en bottom six-spelare och en energi, en power forward. Och det är väl kanske där han ska vara, men han är ungefär lika bra som han kom in i ligan. Tyler Ennis däremot.
Vem pratar du om nu?
Ja, nu går jag in på Tyler Ennis.
Ja, okej. Men du sa ju Tyler Ennis däremot.
Då hade jag pratat om Marcus Foligno lite grann.
Bara. Ja, okej.
Men Tyler Ennis däremot var ju jättespännande när han kom fram. En riktig speedkula, kändes som att han skulle passa perfekt i den moderna ishockeyn som går snabbare och snabbare. Men sen åkte han på hjärnskakningsproblem och har varit halvdassig sen dess. Inte riktigt kommit tillbaka förra året. Bara spelade typ 12-13 minuter per match och kom upp i 15-talet poäng bara. Men kan de få igång Tyler Ennis, som är för övrigt bonuspolare och bästa vän med Jared Spurgeon i Minnesota, så kan det vara en liten sneaky good värvning där. Och bidra med värdefull secondary scoring. Så att kan bli bra. En spelare att hålla koll på.
Yes. Får jag bara som parentes här säga att nu jag fick en tweet här från Henrik Henriksson heter han. Som varje dag nu skriver på min Twitter. T22 står det nu. Det är 22 dagar kvar till premiär. Men då skriver han också, när kommer nästa poddavsnitt ut, Per? Och nu svarar jag, som vi mitt i det här, spelas in as we speak, Henrik.
Oh!
Den är nu stor. Vet du det. Ja, nu vet han det. Kom han med i podden här också. Ja, när vi trampar vidare till Nashville i Central Tennessee. Och ja där de hade ju en säsong som slutade som en dröm. Kanske inte den ultimata drömmen, men precis innan den sprack så var det största som har hänt i Nashville såklart. Att de ju faktiskt gick till final och spelade under slutspelsgång. Det var ju en enorm story på så många sätt.
Ja, exakt. Jo, men det var ju. Alltså, allt kring Nashville i princip. Det fanns många stories i laget som under resans gång. Men sen så var det ju hela den här grejen utanför. Liksom med 30 000 på Broadway. Och det var slagsmål nästan om jag skulle få sjunga nationalsången bland countrystjärna efter countrystjärna.
Ja, redan nu, alltså så här bara några månader sedan, när man tänker tillbaka på det, känns det nästan overkligt att man var med om det där. Det känns så, Jesus, vad häftigt det var alltså. Ja.
Det var hysteri.
Ja, det var det verkligen. Och det var så jävla roligt.
Ja.
Och var där. Så att man liksom, herregud vilket frit. Så att man får rent ur det perspektivet så önskar man ju säga yes, Nashville kan inte komma tillbaka och försöka ta revansch direkt. Men det har ju visat sig att det är extremt svårt och när man har förlorat en final och sen komma tillbaka. Så det finns ju väldigt många exempel på det från de senaste åren. Från New Jersey och Rangers och Flyers och
Tampa
Bay Lightning och San Jose. Alltså, det är, alla lagen som förlorat, där känslan är direkt att vi ska tillbaka.
Mm.
Men och Vancouver ja, som verkligen var där 2011 och sen, men så det är svårt. Å andra sidan känns det just nu som att är det någon som har bra förutsättningar för en long run igen, så är det kanske Nashville.
Ja, det som talar väldigt bra för Nashville, det är ju, som jag varit inne på många gånger, det är ju just alltså att deras kärna är så otroligt ung. Alltså det känns som att de har klart för sig vilka spel som kommer vara de viktigaste i liksom 10 år framöver ungefär. Lång tid för mig. Alltså hela gänget, bunten nästan, framförallt alltså, nej, men om vi bortser lite från Pekarinne till exempel, där är för sig Jussi Saras på gång underifrån, men alla de här topp 4 backarna och första kedjan är ju födda på 90-talet. Subban är 89, men resten är ju så här 24-25 år. Jag menar, man glömmer bort lite grann att Filip Forsberg är 94, han fyller 23 år. Han är inte alls gammal. Han kan bli ännu bättre liksom.
Ja, det är väl klart, absolut. Han kommer att bli mycket bättre.
Ja.
Han är ju 5-6 år från sin prime.
Precis, så att det finns enorm potential i det här Nashville-laget. Och det var några som studsade fram under slutspelet som också är väldigt unga, som man kanske kan hoppas på att ta lite kliv i år. En sån som Pontus Åberg till exempel, som dominerade fullständigt i AHL innan han kallades upp här och gjorde ju småsuccé i slutspelet i alla fall, som lovar gott inför framtiden.
Han gjorde finalens snyggaste mål bland annat i Pittsburgh.
Exakt, bara en sån sak.
Liggande. Men ja, men det kom ju upp nya som ingen hade trott skulle vara i A-laget, eller A-laget, i NHL-laget överhuvudtaget, som Frederick Gaudreau och Colton Sissons.
Ja, just det.
De tog ju enormt ansvar på grund av skadorna då, när framförallt Ryan Johansson, men även Fischer försvann, och Kevin Fiala.
Ja. Men så, och han glömmer man nästan bort också. Om han kommer tillbaka efter sin svåra skada, så är det en jättetalang också. Som
känns som han står inför ett enormt genombrott också.
Ja, precis.
Och de har inte tappat så mycket. Ja, de tappar James Neal då. Och Fischer.
Mm.
Fischer är ju tungt för att han har varit som ledargestalt och varit själva som mycket har kretsat kring efter Weber försvann.
Precis.
Och så James Neal då, det är ju en klassspelare såklart. Men
ja,
de har fått in Nick Bonino. Jag känns som en fullgod ersättare för Fischer, hockeymässigt i alla fall.
Absolut, absolut.
Och Scott Hartnell kommer hem på ett billigt kontrakt och känns som han är också ger lite mer kanske så sandpapper som möjligen har saknats lite. Fast har funnits hos James Neal och Hardly är också någon ledarkaraktär som verkar sprida väldigt god stämning i omklädningsrummen där han är.
Ja, precis, han har ju varit extremt populär i alla lag han har varit i, Hartnell, sen tidigare. Och det,
jag skulle vilja säga att de har samma slagkraft igen.
Precis.
Plus... I synnerhet om några av de unga killarna fortsätter framåt. Och varför skulle de inte göra det? Varför skulle inte Kevin Fiala liksom, och Pontus Åberg och Fredrik Gaudreau bli ännu bättre? Det är klart de kommer.
Exakt, och som vi vinner på, alltså, jag menar, Forsberg fortfarande ung, Johansson fortfarande ung. Det finns, de kanske tar, kanske finns en nivå till i dem också. Så att...
Och Hackspetter från Kusmark.
Ja.
Arvidsson.
Fjolårs sensationen nummer ett i nästan hela NHL.
Ja.
Och han tror jag kanske visserligen inte har riktigt skillsen för att ta nästa steg och göra, liksom, bli en 70-80 poängspelare. Jag tror han ligger kring 60 poäng, men han är ändå en spelare som alla lag i hela NHL skulle vilja ha i sin trupp och kunna betala rätt stora pengar för ändå, för att det är just den här, hans skill som nästan ingen annan har, det är just den här batteriet man bara sätter in i honom, och så kör ju han oavbrutet i 82 omgångar plus slutspel.
Ja, grejen är att man kan inte, så det är ingen större risk att det blir sån här som vi sa om Klingberg, att de scoutar honom så bra, för det går inte att scouta bort hans energi och liksom ättrighet.
Precis, exakt. Och visst, han funkar otroligt bra i den här första kedjan, den så kallade Jofa-kedjan, så det är klart att han ska spela kvar där. Men vill man få igång någon annan kedja är det nästan bara att slänga in Arvidsson där, för han lyfter sina lagkamrater med sitt driv liksom. Han får igång den omgivningen han befinner sig i, tycker jag nästan hela tiden. Så det är extremt värdefullt spelare för detta Nashville. Speciellt nu när det kanske är en liten baksmälla i början av säsongen. När vissa liksom lever kvar lite i det här att det är 30 000 på gatan utanför och tokfullsatt på läktaren. Liksom. Och det är total hysteri. Och nu helt plötsligt så möter man Arizona i november och sådär.
Ja, absolut. Så är det. Det har vi sett förut. För lag som har varit final för första gången, kommer tillbaka till vardagen och spela träningsmatcher som de ska göra nu, då är det svårt att tända till på tillbörligt sätt. Det är många som har erkänt det i efterhand, till exempel Tampa.
Ja.
Det var inte så kul att komma tillbaka och spela träningsmatcher direkt.
Nej.
Och dessutom så kommer de ju få starta med all säkerhet utan Ryan Ellis då, som är skadad och inte kommer vara klar från start.
Nej, kan bli borta halva säsongen.
Det är ju också en av deras styrkor. Du var väl inne på det lite. Deras fyra top four på backsidan. Det är ingen som kan tävla med dem i hela ligan om den kvaliteten. Nej, Josie, precis. Subban, Ekholm och Ellis.
Ja, exakt. Det är ju ändå Nashvilles USP. Att de har deras topp fyra backar. Det var ju de som tog dem. Ska man peka ut någonting så är det ändå backarna som är deras stora slagstyrka liksom. Och att de har så enorm kvalitet där. Och det räcker ju ofta med fyra backar liksom. De kunde spela alla de fyra 25 minuter per match, och så räckte det med 10 minuter åt sista backbordet. Men det är klart, det är en liten smäll nu med att Ellis är borta här i början, men Nashvilles slagkraft är så pass bra att de ska kunna fixa en slutspelsplats igen, och där har de ju goda möjligheter att ta så långt. Men samtidigt så är det ju en annan kravbild nu. Liksom. Jag menar, de tog sig till slutspel som sista lag förra året. Det var inte så att de tog imponerade i grundserien då, utan de 94 poäng var lika mycket som Tampa och Islanders som missade slutspel. Nu går de in i den här säsongen med uttalat mål att vinna Stanley Cup. Förra året var det väl att ta sig till slutspel. Så att tankarna kanske, som sagt, då lever lite grann i en, liksom, med lite högre målbild än tidigare, och de får inte slarva här i början av säsongen och hamna efter.
Utan, nej, man ska också komma ihåg att Peter Laviolette åren efter han har varit i final med sina lag har inte alltid gått bra.
Nej, Carolina och Philadelphia, ja. Mm. Har varit samma visa faktiskt. Så att, ja, finns faktiskt, det är ett jättebra lag, jättespännande, ungt lag, men det finns faktiskt lite orosmål som jag tycker inte är försumbara här.
Nej, och Jussi Saros måste ge sin landsman, sin gamle landsman Rinne, bättre backupstöd i år. Så är det bara.
Precis.
Måste avlasta honom mer, för att Pekarine, han har ju kvalitet. Det såg vi ju till exempel i den där serien mot Chicago. Då var han ju han spelade ju gudomligt.
Ja, då var han 6+.
Men ju längre slutspelet led, desto mer svajigt vart det, eller ojämnt vart det. I finalen var han ju ena matchen fantastisk och nästa så var det, gick allting. Det var nästan Luongo i 2011.
Ja, exakt. Nej, så det känns inte 100% tryckt på målvaktssidan, men kan Saros avlasta ytterligare den här säsongen så kan det bli en naturlig och sund generationsväxling där på sikt.
Ja, så är ju Limpan tillbaks.
Just det, Limpan är ju nere i AHL och de har ganska rutinerade AHL-målvakter i Matt O'Connor där också, vet jag. Så att det är möjligt att Jose Saros... Undrar om de kör en Tampa då? När Tampa ville skola in Vasilevski så ville man att han skulle spela så mycket matcher som möjligt. Så då skickar man... Han var uttalad målvakt i Tampa. Men när man visste att Bishop skulle stå, då skickar man ner Vasilevski i AHL och lät han spela matcher. Och sen så när Bishop skulle vila, då kallar man upp Vasilevski igen. Och lät han spela. Så det kanske är liknande att Saros får gå ner i AHL ibland, så kallar man upp Lindbäck som reserv. Och sen så när Saros ska spela så får han kallas upp naturligtvis då. Kanske blir en sån modell.
Ja. Ja, och de kommer som vanligt att spela knallhårda matcher mot St. Louis som har blivit något av deras värsta rival. Det är två lag som tycker väldigt illa om varandra.
Ja.
St. Louis Blues som, ja, de gick igenom de ömsade lite skinn förra året mitt i steget där när det till slut blev så att den här underliga konstellationen med
Mike Coach, Joe.
Mm. Mike Joe och Hitchcock, att Joe skulle stå och vänta på ett år på att ta över. Men till slut fick han göra det mitt under säsongen.
Mm.
Och då tyckte jag att då blev ju Blues riktigt bra och attraktiva.
Ja.
Mm. Och ja, jag får för mig att de är lite underskattade i år.
Alltså jag har lite svårt att bedöma St. Louis, för de är ju ändå bra. Det är ingen snack om den saken. Och det såg ju positivt ut under Joes grundserievård där han tog över och faktiskt hade lite nya tankar. Han gick tillbaka visserligen till zonförsvar, vilket ju var väldigt positivt. Jake Allen kom igång i kassen, men så gav han ju faktiskt chansen åt lite breddspelare som gjorde det bra i Pejärve till exempel och Barbashev och några andra AHL-killar som fick större förtroende. Men sen när det väl var dags för slutspel, då gick det ju visserligen bra, då slog ut Minnesota, men sen tog det ju stopp då mot just Nashville. Men då tyckte jag att han blev lite feg igen och lutade sig tillbaka på Allen och spelade väldigt defensivt. Och så fick ju återigen de här Barbashev och Pejärvi till viss del och Zach Sand för de här unga spännande killarna sitta på läktaren för att istället ge plats åt Ryan Reeves och Kyle Brodziak och Scott Yupshel och Robert Bortuzzo och de här. För att stänga ner istället och spela den typen av hockey. Men vi får se vilket St. Louis vi får se i år, men det känns ju lite spännande med Joe i alla fall.
Ja, och de har gjort sig av med Ryan Reeves nu. Han har hamnat i Pittsburgh. Ja,
han försvann, in med Oskar Sundqvist istället.
Ja, just det, Sunken är ju i St. Louis nu.
Kommer få en ordinarie plats.
Ja, jag hoppas det tycker jag han har förtjänat efter att trampa på duktigt.
Ja, det ser ju som en lite modernare spelare än Reeves också.
Ja,
lite ett annat tänk.
Men tydligen så är det upprört i St. Louis över att han försvann.
Det är en publikfavorit för de som uppskattar den typen av hockey. Han har ju fightats otaliga gånger och sådär. Och är en rivig personlighet också. Som har synts och hörts.
Braden Chen kommer in också.
Ja. En liten ny variant istället för Perron och Lehtere som var katastrof i slutspelet. Ja, Perron gjorde ju inte ett enda mål till exempel. Och Braden Chen kom ju från en säsong där han gjorde mest powerplay-mål i hela NHL. Han delade första platsen med Ovechkin och Kucherov. 17 kassade i powerplay.
Mm.
Nu säger vi inte det allt om att han är en osannolikt bra powerplay-spelare, men en liten lite nytt i alla fall.
Ja, och så har de Tarasenko. Jag tror att i Mike Joes hand så kan han få ett ännu större genombrott och bli en av ligans allra, allra största superstars, faktiskt. De har också Robbie Fabry och Pareko.
Ja, Pareko är ju grym alltså.
Härliga hockeyspelare. Så, ja, de kanske är lite svårbedömda. Det är svårt att veta åt vilket håll St. Louis ska gå. Men jag tror att det finns väldigt mycket kapacitet här.
Ja, men det tycker jag är rätt.
Som förbises lite grann.
Precis, jag tycker du är helt rätt på analysen här. För att det kan gå lite åt det ena eller andra hållet. Det kommer inte gå käpprätt åt skogen och kanske inte bli Stanley Cup heller. Men... det finns potential att gå åt ena eller andra hållet. Och då pekar jag till exempel på att dels så måste de här unga killarna som utgör större och större del av bredden ta vara på Joes förtroende nu. Alltså jag tänker på, jag har redan nämnt Barbashev, Sundqvist också för det som väntas bli ordinarie och lite sådär. Men också att de äldre spelarna inte tappar mer utan att de snarare kan studsa tillbaka eller i alla fall plana ut lite grann. En sån som Jay Bomeister har gått från 37 poäng för några år sedan till 15. Helt icke-bidragande offensivt nu för tiden. Och Paul Stastny värvade som första center och var bara nere på 40 poäng förra året. Alexander Sten hade sin poängmässigt sämsta säsong på väldigt länge. Men kan de, så de får inte tappa mer. Och den yngre kärnan på väg upp måste fortsätta utvecklas och får inte åka på någon sophomore-slump eller liknande. Sådär. Men mycket pekar ju på att det inte kommer gå ut för på de här kanterna utan att det kan snarare liksom se rätt bra ut ändå. Och då är det ju ett ganska solitt bygge trots allt tycker jag.
Ja, det är ändå intressant att, att Mike Joe bestämmer från början och kommer sätta ännu mer prägel på laget. Jag tror att det kan bli ganska intressant. Jag tror att det kan gå bättre än många tror.
Precis, och inte mycket favoritstämpel på sig som du säger. Det är lite så här underskattad märke på detta bygge.
Ja, kan smyga lite. I flera år har ju förväntningarna varit väldigt stora. De kanske mår bra av att inte ha så stor press på sig.
Nej, exakt. Det är många som petar ner dem lite under slutspelet nu i sina tips och tror att andra lag ska kliva förbi, ett Dallas till exempel. Mm. Och det må så vara, men St. Louis för den skulle inte på väg att braka ihop på något sätt utan ser ganska spännande ut. Och Allens målvaktsspel efter mentala kollapsen där i januari har ju varit enastående bra.
Så, yes.
Mm. Ja, vi går vidare.
Ja, vi har sista laget i central då. Av dessa sju. Och det är Winnipeg Jets. Och där fick vi lite nyheter häromdagen. De förlängde kontrakten både med coach
Paul Morris.
Morris och general manager
Sheveldayoff.
Sheveldayoff, säger man så?
Kevin Sheveldayoff.
Ja, båda fick förlängda kontrakt och det väckte rätt starka reaktioner för otåligt såklart på den där hockeymarknaden. De tycker att det här laget måste leverera, borde ha levererat mer redan. Ja, inte vet jag. Innan för någon månad sedan bara så kändes det som att Paul Maurice var kandidat kanske att sitta på heta stolen och kunna bli sparkad rätt fort. Ja. Om inte det här talangfulla laget levererar. Men nu har han ju fått förnyat förtroende och
Ja, precis. Alltså det skickar lite märkliga signaler när kapten Blake Wheeler är ute och säger att this is the year, liksom. Nu måste vi lyfta det här liksom. Kan man säga lite bokstavligt talat det här med Jets. Men då blir det lite udda att man helt enkelt inför en sån kravbild att om vi inte lyckas nu då kanske vi måste göra förändringar. Men samtidigt förlänger vi både coachen och general manager som står bakom det här laget.
Ja.
Det är lite märkligt agerande. Och det har varit kritik bland fansen mot Morris dels men också Sheveldayoff som heter ju Sheveldayoff. Han har tagit ganska många day-offs under sin general manager historik där i Jets. Han är ju långt ifrån den mest aktiva general managern, kanske den minst aktiva. Tog ju flera år innan han uttaget gjorde en riktig trade till exempel.
Ja.
Så att, och Paul Morris har ju dragits under hela sin tränarkarriär med några återkommande grejer som har varit extra tydliga i Winnipeg. Och det är att hans lag drar på sig väldigt mycket utvisningar. Det gör ju Winnipeg. Jag tror att de drar ut på sig mest hela gången, tror jag. Spelar dåligt i boxplay sen i sin tur. Och sen överhuvudtaget i 5-5-spelet släpper till mycket kontringslägen och sånt där.
Och han släpper till väldigt mycket chanser.
Precis, det är mycket farliga chanser. Och vilket leder till dåligt målvaktsspel. Nu har jag inte haft de bästa keeprarna i kassen personalmässigt heller. Men Paul Maurice lag släpper in mycket mål alltså. Onödiga mål.
Ja, jag läste någon frustrerad lokal skribent om någon som skrev att det är för mycket kvar av attityden i Winnipeg att vi är så glada att få vara med. Vi är så glada att vara i NHL så att det här, då blir det svårt att ta steget och bli riktigt konkurrenskraftig. Men vi får ju se, de har ju ett extremt talangfullt lag.
Det är det som är grejen med Winnipeg, de är ju jätteroliga att se på pappret.
Ja. Och herregud, de har ju en på forwardsidan är det ju så fantastiskt förspänt så det liknar ingenting. Alltså Patrick Laine.
Ja, Precis.
Har ju en 40-målssäsong i sig direkt nu. Det kan vi ju vara rätt så lugna för.
Absolut, han börjar med 36 eller 34 mål han kom upp i förra året, trots hjärnskakning.
Ja.
Så att, och han är, alltså, han är fortfarande tonåring, va? Så att, och jag menar, Mark Scheifele, han ledde ju poängligan ett tag efter typ 2 månader och sånt där, och slutade på över en poäng per match. Och nu läste jag någonstans här att han snackade om att jag ska vinna poängligan i år. Jag ska gå förbi både Crosby och McDavid här. Det är inga konstigheter. Och Nikolaj Ehlers är ju också väldigt spännande. Fick ju ett genombrott förra året. En av NHLs snabbaste spelare.
Ja.
Så att,
ja.
Och då har vi inte ens nämnt Blake Wheeler och Brian Little och så här. Riktigt bra spelare med.
Nej. Jag vet inte riktigt vad jag ska... Du nämnde målvakt. Nu satsar de på Steve Mason då. Ja. Som ju... har varit både bra och inte så jättebra i Philadelphia.
Men exakt.
Har stort målvaktsspel i sig och känns ändå som ett litet lyft.
Ja.
På backsidan är Bufflin såklart en attraktion, men annars och Troba.
Absolut.
Men han vill ju därifrån. Det är ingen riktigt bra stämning på det sättet.
Nej, han gjorde en oväntat bra säsong vill jag ändå säga, utifrån att han skrev på först efter en och en halv månad typ. Men in på säsongen. Men det känns ju inte klockrent där. Och det var inte populärt i laget, hörde vi från bland annat Blake Wheeler då. Och Matthew Perreault var väl allra tydligast och sa att han tyckte det var direkt egoistiskt det agerande av Troba. Och det där, han sa ju så här att i omklädningsrummet snackar vi inte gott om Jake Troba liksom. Sa han då inför förra säsongen liksom. Så att, och när jag ändå säger backsidan där som har varit ett problem att de inte varit, och det kanske är lite Maurice fel också, så tycker jag att bakom den där toppduon så är det lite svajigt också. För jag menar, en sån som Tyler Myers, som ju var en stor trade de bytte till sig för ett par år sedan. Han spelade ju bara 11 matcher förra året. Med enorma skadeproblem. Och en sån som Tobias Enström, som börjar bli lite till åren, har ju haft hjärnskakningsproblem. Han har också opererat knät här över sommaren. Och Dmitry Kulikov, som var ju en värvning de gjorde här i somras. Han har ju inte heller sett bra ut de senaste åren. Spela. Också hade han ryggproblem tror jag förra året. Kom bara upp i 47 matcher och var ett stor besvikelse för Sabres förra året.
Är inte han en sån fancy stats favorit?
Nej, det är det han inte är. Utan den värvningen fancy stats gubbarna i Florida helt enkelt tradade bort honom till mot en fancy stats darling i Mark Pysyk. Och då tackade ju Buffalo och tog emot, för de tyckte att de fick en mycket bättre spelare, mycket mer etablerad spelare i Kulikov. Medan nu har det visat att Pysyk är ju en bättre spelare.
Ja.
Men, så att jag tycker backsidan är inte speciellt uppgraderad. Och det finns stor risk för skadeproblem där. Och Steve Mason, det känns mycket tryggare med Mason Hellebuck än Hellebuck Hutchinson, eller Pavlets. Ja. Men det är inte 5 plus det heller på något sätt. Så att, jag är lite tveksam med Maurice i båset här igen att styra det här laget förbi St. Louis och förbi Chicago kanske och förbi Dallas och Nashville, vilka nu de måste passera.
Nej, precis. Det är ju det. De är ju i den situationen också. Med stenhård konkurrens.
Precis. Det måste gå framåt i år.
Ja, måste
jag vill, innan vi rundar av här så har jag en spelare som jag vill pusha lite extra för. Som jag tror kommer kanske en liten skräll också på Calder Trophy. Som vi inte har nämnt, apropå spännande spelare i Winnipeg. Kyle Connor. Kom direkt från college-ligan förra året och då fick chansen i NHL från start. Men tog den inte då. Han gjorde så här 20-25 matcher. Skickades ner i AHL istället. Och var fantastisk i AHL. Han gjorde nästan, vad kom han upp i? 25 mål på 52 matcher, ser jag här. Riktigt bra facit. Och nu har man gett han en plats i topp 6. Allt vad det verkar som från start här. Att det blir, första scenen blir ju Laine, Scheifele, Ehlers. Och sen blir det Wheeler, Little och Connor. Och det är verkligen fina förutsättningar för Connor att slå igenom nu. Och där snackar vi också en hypersnabb spelare. Ganska lik Ehlers i spelstilen. Alltså otroligt snabb. Ett typiskt Kyle Connor-mål. Det är en kontring. Han sticker iväg som ett juhu. De kommer i 2-1 situation. Pucken spelas över till Kyle Connor. Och han sätter 100 av 100 sådana lägen rakt upp i nättaket. På direktskott. Så att jag tror Kyle Connor kommer bli en liten smygsensation den här säsongen. För Winnipeg.
Coolt. Ja, men då är vi i princip klara. Det är en liten nyhet för dagen här är att Seattles borgmästare har annonserat att det finns en tentative private $660 million deal för en ny arena i Seattle.
Oj, ja, det är faktiskt fantastiska nyheter, för det har man ju bara väntat på att det till slut ska lösa den där arenafrågan i den där stan.
Ja, och Bill Daley, vice kommissionären i NHL, säger att the group has confirmed having a strong interest in owning and operating an NHL franchise. We will be continuing to monitor the situation. Jag tror att inom ett par år här har vi 32 lag och Seattle kommer att vara nytt lag. De kommer att spela i Pacific och Arizona får flytta över till Central. Det blir ju så. Så måste det ju bli.
Okej, det blir Arizona alltså som flyttar över.
Ja, vem annars? Alla ligger ute på kusten.
Nej, exakt. Ja, de ligger ju ut med där. Ja, precis. Nej, de kan ju inte flytta något av Alberta-lagen liksom. Det blir ju jättekonstigt.
Nej, det går inte. De kan inte flytta ner Calgary.
Nej, precis. Nej, det går inte. Ja, det blir Arizona. Men, och då får vi, då har vi inte 7 lag att prata om i våran kommande preview-podd då. Utan då blir det 8 lag. Då är det en full liga. Så som det ska vara.
Seattle Lions.
Ja, jag har ju Seattle Wonders som är de gamla ungdomsböckerna.
Ja, Gunnar Nordström.
Just det.
Seattle Wonders, ja. Ja, varför inte?
Varför inte? Adam Wallgren i kassen.
Ja.
Ja. Ja, men
precis.
Ja.
Ja, men du, det återstår ju något år innan vi får prata om dem i Pacific. Men redan nästa vecka ska vi prata om nuvarande Pacific.
Ja, precis. Det är vår sista del i den här lilla preview-serien då.
Ja, med Anaheim och Arizona och Calgary och Edmonton och Los Angeles och San Jose och Vegas och Vancouver.
Precis, ett helt nytt lag ska vi sätta tänderna i då. Bland annat.
Ja, fantastiskt kul.
Ja.
Men nu får vi väl tacka för den här veckan. Jag tycker det var rätt begåvat att vi kör det här division för division och inte braka igenom hela ligan på en gång. Då skulle vi vara helt slut.
Ja, precis. Det var lite, vi har ju haft tradition att köra de här maratonpoddarna som avslutning varje säsong. Och vi gjorde ju lika så då i början av juli. Där. Men man håller ju på att tappa både röst och hjärnkapacitet där efter 2-3 timmar.
Ja.
Så att nu känns det lite, nu känns det som att man får tala ut lite mer om alla lag. Och man känner sig lite bättre form här.
Yes. Efteråt. Ja, men du, då hörs vi nästa vecka igen då. Och då har ju träningsmatcherna börjat, så då kan vi prata lite om dem om det har hänt något speciellt.
Just det. Så då har vi ännu mer kött på benen. Ja, grymt. Vi stannar där och så tackar vi för oss.
Det gör vi.
Ha det bra.
Hej då!
Hej!
Hallå, hallå, hallå! Hallå, hallå, hallå!
Alex Chiasso, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi köttar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kohl, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar i hans blogg.
Och lyssna på hans podd. One, two, touch, beat, so. Hallå, hallå, hallå.
One, two, touch, beat, so.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och där ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, three, speed, so. Hallå, hallå, hallå. One, two, three, speed, so. Hallå, hallå, hallå. One, two, three, speed, so. Hallå, hallå, hallå. One, two, three, speed, so. Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.